Då var det dags för ännu en bibeltimma, del 27 av våra studier i Uppenbarelseboken. Du ska känna dig varmt välkommen. Vi är mitt inne i ett sjuspann av syner som Johannes får ta del av, och alla de här avsnitten eller synerna börjar med orden "och jag såg", och de två första återfinns i kapitel 13 där Johannes i första versen såg ett vilddjur som steg upp ur havet. Och sedan i samma kapitel, vers 11, såg han ett annat vilddjur som steg upp i jorden. Förra bibeltimman så läste vi de fem första verserna i kapitel 14, som är en väldigt uppmuntrande text som handlar om sången till lammet från de 144 000 på Sions berg, förstlingsfrukten till den stora skörden. Och idag är min tanke att vi ska läsa resten av kapitel 14. Den fjärde och den femte "och jag såg" synen. De här synerna kan väl inte ses som en huvudvision jämförbara med sigillen och basunerna och skålarna, utan det är snarare som en del i visionen om basunerna, eller i alla fall sju syner i svallvågorna av de sju basunerna. Och det här textavsnittet som vi ska läsa idag, det innehåller ett ganska mustigt och kraftigt språk som lägger ett stort allvar på våra liv. Texter som vi nästan ryggar tillbaka för. Texter som man kanske inte hör så ofta i kyrkor och kapell. Men likväl så är det ju så att de finns där. Och vi ber verkligen om den helige andes hjälp att uppfatta dem och kunna ta emot de här texterna på ett rätt sätt, så att de blir till uppbyggelse för oss. Ja, Herre, vi överlämnar den här stunden i dina händer. Led oss, undervisa oss du om dina vägar, om dina rådslut. Jag ber i Jesu namn. Amen. Vi ska alltså läsa resterande del av kapitel 14, den fjärde och femte synen som Johannes ser. Och jag tror jag gör så idag att jag inte läser hela stycket, utan det kanske tar lite för mycket av vår tid då. Utan jag tror jag delar upp den här läsningen i lite kortare stycken. Den fjärde synen skildrar ju domen över ondskans välde. I förra synen var blicken vänd mot himlen. Nu vänds den åter till jorden, och vi får i den fjärde synen höra tre änglar ropa ut var sitt budskap. Och alla de här tre budskapen är allvarliga budskap, så kallade V-rop, riktat till de som har allierat sig med draken, med vilddjuret och den falske profeten. Vi kommer att märka att det vi läser riktar sig till jordens invånare, som det står. Så jag börjar att läsa vad den första ängeln har för budskap i vers 6 och 7 i kapitel 14. Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa med stark röst: "Vörda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna." Den första ängeln av tre förkunnar alltså evangelium, vilket ju visar på att det ännu inte, trots den sena timmen, är för sent att omvända sig. Och det kan samtidigt tolkas som en uppmaning till oss troende att fortsätta, bara så länge det är möjligt, att sprida evangelium, så länge tid finns. Så det här är som en sista kallelse att komma innan det är definitivt för sent. Snart är det dags för de sju änglarna att tömma sina skålar ut över jorden. Och här kommer en sista uppmaning, en sista vädjan: vörda Gud och ge honom äran. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Tillbe honom som är skaparen. för nu har hans stund för dom kommit. I min översättning, jag läser Folkbibeln 2015, där står det att ängeln flög uppe på himlen. I 1998 års översättning av Folkbibeln står det att han flög högst uppe på himlen. Och i Bibel 2000 så står det att han flög på himlens mitt. Jag kanske får säga att jag tycker nog bäst om den sista översättningen här från Bibel 2000. För ängelns position mitt på himlen visar att hans budskap har en universell giltighet, att det ska nå ut till hela världen. I den åttonde versen så läser vi om ängel 2. En annan ängel följde efter och han sa: "Fallet, fallet är det stora Babylon som gav alla folk att dricka av sin otukts vredesvin." Här kommer ett helt nytt inslag som i Uppenbarelsebokens anda och pedagogiska twist bara nämns i förbifarten, utan att vi egentligen närmare får veta vad det handlar om. Det är som en gudomlig berättarteknik som vill väcka uppmärksamhet och intresse. Alltså, det där har jag inte hört för. Vad var det där? Den stora Babylon. Och så väcks nyfikenheten. Vad var det stora Babylon? Vad var det nu som plötsligt får förbi? Och i och med den här versen, vers 8, så introduceras en bild som faktiskt är dominerande den sista delen av Uppenbarelseboken. Det är den stora och syndiga staden Babylon. Johannes har ju inte sagt ett ord tidigare om den hittills och ännu mindre förklarat vad det innebär. Men nu då så dyker det helt plötsligt upp. Och det bästa av allt, det är ju att vi redan här och nu får veta hur det slutar för Babylon. Redan innan vi har fått höra om Babylons hemska bedrifter så får vi veta att Babylon kommer att falla. Vi läste fallet, fallet är det stora Babylon. Så vi kommer tillbaka mer ju längre fram i Uppenbarelseboken vi kommer till det här. Men låt oss ändå bara säga någonting om det så vi vet kanske vad det är lite vi talar om och vad det är som det här handlar om. De flesta på den här tiden och de samtida med Johannes kunde ju berättelsen och var införstådda med händelserna kring den babyloniska fångenskapen på 500-talet före Kristus, då Israels folk hade blivit ockuperat, övermannat och också deporterat av den tidens världsmakt Babylonien och dess härskare kung Nebukadnessar. Folket blev ju bortfört i lite olika etapper. Först så fördes ju den intellektuella eliten bort, potentiella ledare för framtiden i Israel. Bland annat Daniel som ju har en bok uppkallad efter sig i Gamla testamentet. Och slutligen hela folket i stort sett som blev deporterat till Babylonien. Och det dröjde 70 år innan man kunde återvända och bygga upp templet i Jerusalem igen och murarna runt staden. Det här är spännande läsning som du kan läsa om i Esra bok och Nehemja bok i Gamla testamentet. Men det här bibelordet om att det stora Babylon ska falla, det gav ju en omedelbar signal till Johannes och hans samtida om den hedniska makt som förtryckte dem där och då. Alltså när Babylon föll så kunde Guds folk befrias och på nytt återvända till Jerusalem. Och nu då, kanske cirka 700 år senare, så var ju Rom och det världsherraväldet, det system som förkroppsligade Babylon i ny tappning. Babylon är ju för Johannes och hans samtid en omskrivning för Rom. Och Babylons fall, alltså romarrikets framtida fall, annonserades redan nu. De troende skulle invänta Roms sammanbrott och då samtidigt befrias. Och under tiden det här pågick så gällde det att inte alliera sig. Ursäkta mig. alliera sig eller bli påverkad av den här antikristliga makten. Och när vi så drar det här budskapet in i vår tid så finns ju Babylon också i vår samtid. Ett antikristligt system som växer fram och tilltar i styrka och i opposition mot Gud. Babylon är ju ett system, en gudsfientlig kultur och ett centrum för människoriket som vill vara sig själv nog. Vi kommer ju i senare beskrivningar av Babylon att det här systemet och det här väldet kännetecknas av våld, av otukt, av laglöshet, av orenhet med mera. Sånt där som florerar där det avfälliga köttet fritt får breda ut sig. Du kan tänka på Galaterbrevet 5 och köttets gärningar i kontrast till andens frukt. Det är en ganska diger lista där på allsköns dekadens. Och Bibeln påminner oss som Jesu lärjungar att inte anpassa oss efter den här världen och alliera oss med det systemet. För en dag så kommer detta system, Babylon, att falla. Och vi kommer också då få uppleva vår befrielse. De som har låtit sig berusas av detta så kallade vin kommer i gengäld att få dricka Guds vredes vin. Och så läser vi också om den tredje ängelns budskap i vers 9-12. En tredje ängel följde dem och sa med stark röst: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på sin panna eller hand, då ska han själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han ska plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, det som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig det heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Ja, det här är skrämmande texter, tror jag man kan säga. De väcker ju i en reaktion i oss när vi läser dem, och vi får be verkligen gode Gud, låt det bli en sann och sund reaktion i oss. Vad är det vi sjunger i samband med våra dopförrättningar? Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och om andra tvekar, då vill jag följa. Ja, under den här tiden så är det onekligen så att pressen är stor och frestelsen att ta en enklare väg, den är påtaglig. Här behöver vi varandra. Jag följer korset och lämnar världen. Att lämna världen, det innebär ju per automatik att också följa korset, vilket är att i Jesu anda acceptera lidanden och umbäranden på grund av bekännelsen till Jesus Kristus. Så här visar sig de heligas uthållighet, säger den här texten. Uthållighet kan ju vi ibland nästan förväxla med någon slags tjurig envishet att inte ge upp och driva igenom sin egen vilja. Men i biblisk bemärkelse så är uthållighet att under inga omständigheter överge Jesus Kristus. Att hålla fast vid hans ord och lita på Jesus genom allt, vart än vår vandring för oss. Och här beskrivs ju domen i väldigt starka, för att inte säga hemska ordalag, Guds uppgörelse med världen och den antikristliga världsligheten. Jag kanske inte är rätt person att bedöma det, men ibland så tror jag och anar att den helige ande också behöver inskärpa budskapet i oss kristna så att vi på ett djupare sätt förstår vad det är att dels anpassa sig till den här världen och vad det är att också vara helt överlåten till Gud och till hans rike. Budskapet här är ju också riktat till troende. Vi måste läsa det som ett ord till de kristna i de sju församlingarna som vi läste om i Uppenbarelsebokens inledning. Det var ju inte bara det var ju hela Uppenbarelseboken som kom till dem som ett budskap till församlingen. Och de här församlingarna, de stod ju inför ett verkligt hot om en stor förföljelse. De löpte utan tvekan risken att tvingas förneka Kristus, att offra åt kejsaren, kanske under tortyr, kanske risken att bli avrättad under jublet av åskådare som fröjda sig över att se kristna slita sönder av illdjur. Och de löpte ju också en risk att bli angivna. Och frestelsen att avfalla och avsäga sig tron under sådana omständigheter, den är ju överhängande. Och här, det här budskapet vill verkligen klargöra hur dåraktigt det ändå är att göra det för att skona sitt eget liv. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men samtidigt då säljer sin själ? Den som valde att dricka Babylons otuktsvin skulle få komma att dricka Guds vredesvin. Det är ju oerhört allvarliga uttryck att bli föremål för Guds vrede. Och då förstår vi också vad verklig frälsning är. Det är att undkomma och undgå Guds vrede. Att Guds vrede ska gå förbi oss. Jag kommer att tänka på den tionde plågan också i Egyptens land. När blodet på dörrpostarna gjorde att blodet från lammet, det slaktade namnet, struket på dörrposterna på israeliternas hus, på Guds folkets hus, gjorde att den här ängeln som kom med dom gick förbi. Och det är en bild på också att Guds vrede ska gå förbi oss som har liksom tagit emot Jesus Kristus och blivit renade av Jesu blod. Vi som tror på Jesus, vi brukar ju uttrycka det här att vi tror på en dubbel utgång, en evighet antingen tillsammans med Gud eller utan Gud. Och hur den tillvaron utan Gud är, det finns det ju livliga debatter om som jag inte ska fördjupa mig i här och nu. Men tänk bara på den här versen som vi kallar för Lilla Bibeln. Kanske Bibelns mest kända vers, den som förekommer i så många olika samlingar och som vi citerar med jämna mellanrum. Ty så älskade Gud världen att han gav oss sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi kan bara konstatera att i den här så kända versen och som vi ibland anser sammanfatta egentligen hela evangeliet innehåller det påståendet att det går att få evigt liv, tack och lov, men det också finns en risk att gå förlorad. Vers 13. Och jag hörde en röst från himlen. Skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden. Det får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem. Det här är ett tröstord till människor i absolut nöd. Mitt i förföljelsen, mitt i martyrskapet, så finns ändå närkontakten med det himmelska. Döden för den människa som inte har förnekat Jesus Kristus, den för henne rakt in i Jesu famn. Och vi läser, saliga är de som dör i Herren. Inte helt överraskande innehåller Uppenbarelseboken också sju saligprisningar. Och det här är den andra av sju. Vi läste den första redan i första kapitlet. Och i den tredje versen där, saliga är den som läser upp. Och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. ty tiden är nära. Och här i den här versen läser vi: saliga är de döda som härefter dör i Herren. Alltså de som dör i Herren upphör alltså inte att existera. De är medvetna, för de upplever vila från sina mödor. Även om de väntar på uppståndelsen, så har de avlidna som dött i Herren redan trätt in i sabbatsvilan med ostörd glädje och härlighet hos Gud. Och det står också att deras gärningar följer dem. Det ska inte misstolkas, för det rör sig inte om gärningar som ligger till grund för frälsningen. Utan just detta att de har fått möjlighet att tjäna Gud, och det förblir någonting att tacka för. Det de har utfört för Herren har ett evighetsvärde. Deras gärningar följer dem. De onda gärningarna kan inte följa med oss in i himlen. Det är ju de som Jesus dog för på korset. Han raderade ut dem. Men det goda vi har gjort för Jesus, det samlas och det får följa med oss hem. Det är det som Jesus menar när han säger att vi inte ska samla skatter på jorden utan i himlen. Det vi gör av kärlek till Jesus, det blir som en skattsamling i himlen. Visst är det fint? Vi kan ju dra oss till minnes hur Jesus säger att vad ni har gjort mot en av alla dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Så det är en väldigt bra måttstock på varför vi gör saker och ting. Vad som är drivkraften till varför vi gör det vi gör. Kanske ska det visa sig att du bar mer frukt än du själv visste om eller fick se. Och förvånat ska du fråga: när besökte jag dig Jesus? När du satt i fängelse eller när du var sjuk? Och Jesus, han ska svara: allt vad du har gjort för en av mina minsta, det har du gjort för mig. Tänk att få göra sådant som har evighetsvärde. Tänk att få samla skatter för evigheten. Och med det så har vi avslutat den fjärde, och jag såg synen, och vi kastar oss in i fortsättningen. När de tre änglarnas verop är slut så får Johannes se en tvådelad syn, skulle man kunna säga, som rör tidsålderns slut. Förstlingsfrukten har han sett i himlen. Nu kommer det resterande, den resten. Och jag läser verserna 14-16 i den 14 kapitlet. Och jag såg, ännu en gång, för femte gången, och jag såg och se ett vitt moln, och på molnen satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen. Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades. I den här synen så skildras ju Jesu återkomst och den slutliga domen, Herrens dag. Första gången som Jesus kom till jorden, då kom han som en tålmodig såningsman, och nu kommer han tillbaka som skördemannen. Nu ska skäran gå. Både rikets barn ska samlas in och ondskan och dess allierade ska dömas. Skördetiden har kommit. Och det här talar Jesus om när han går här på jorden. Och du vet att Jesus, han undervisade väldigt mycket i liknelser. Och flertalet av liknelserna handlade om just Guds rike och om himmelriket. Och i en liknelse i Matteus 13, den om ogräset och vetet, så talar han om det här. Och vi ska faktiskt läsa den i det här sammanhanget. Vi kan gå till Matteus kapitel 13, så ska vi läsa liknelsen om vetet och ogräset, och vi ska också läsa om hur Jesus förklarar den. I vers 24 i Matteus 13 läser vi: Jesus la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Och så hoppar vi fram till vers 38. Där Jesus då förklarar den här liknelsen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Fienden som sådde ogräset är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Så när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och allt som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör, du som har öron. Här talas det ju inte om en stor väckelsetid i den sista tiden, utan snarare så att de heliga vid det här tillfället har nått sitt fulla antal. Det är den skörden också Johannes ser i sin vision. Men det talas ju också om, både i Jesu liknelse och i Johannes syn, om att ondskans mått är rågat och redo att straffas. Här finns det ju nu nya gåtor. Det som Johannes skriver: Vem är det som liknar en människoson? Våra tankar går givetvis till Jesus. Men man kan då fråga sig varför det också står i lite tidigare i texten: En annan ängel. Det får ju oss att tro att det skulle vara en ängel här också. Och i liknelsen som Jesus berättar här i Matteus 13 så står det ju hur människosonen sänder ut skördemän, änglar, till att samla ihop både rikets barn och de andra. Men vi får väl tills vidare låta det vara en olöst gåta. Så vi går vidare i texten och läser från Uppenbarelseboken 14, vers 17. En annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en skarp skära. Och ännu en ängel kom ut från altaret, han som hade makt över elden. Och han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna. Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Det verkar alltså vara ett dubbelt motiv i den här skördescenen. Å ena sidan så handlar det om tiden för Gud att samla Guds folket, veteskörden. Å andra sidan handlar det om domen över ondskan, skörden av vinstocken, jordens vinstock. Så Herrens dag, den består både av räddning, frälsning och dom. Och bilden av vingården var ju välkänd för alla, både som en bild på Israel och en bild på kyrkan. Men här talas det om jordens vingård som en bild på hela mänskligheten. Det finns det ju då gammaltestamentliga texter som ligger till bakgrund för den här scenen. Vi kan läsa Joel, profeten Joel kapitel 3. vers 13 och 14. Där står det: låt lien gå, för skörden är mogen. Kom och trampa, för pressen är full. Presskaren flödar över, för deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal. Vi kan också läsa ifrån Jesaja kapitel 63, vers 1. Där läser vi: vem är han som kommer från Edom, från Bosra, i högröda kläder, så ståtlig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Det är jag som talar i rättfärdighet, som är mäktig att frälsa. Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vid trampares? Svar: jag har trampat vinpressen själv. Ingen bland folken hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min harm. Deras blod stänkte på mina kläder, och jag fick hela min dräkt fläckad. Ja, och ni, det här är verser som väcker starka känslor i oss och som vi instinktivt känner ett obehag inför. Men låt oss då ändå komma ihåg att Guds vrede, det är inte frågan om ett okontrollerat raseri, en vrede i den bemärkelsen som vi kan liksom uppleva här på jorden i mänsklig vrede. För den vreden, den ingår inte i Guds natur, utan Gud är kärlek. Han är helig. Och vreden är Guds reaktion på ondskan utifrån sin rena helighet och sin rättfärdighet. Det här är, hur konstigt än kan låta i våra öron, något i grunden kärleksfullt. För tänk dig själv en Guds bild. När Gud inte reagerar och bryr sig över det onda. Vilken fruktansvärd Gud om man bara struntade i ondskan och orättvisorna och all sköns ondska och lät den bara vara. Jag fortsätter vers 20. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslarna på hästarna. 1600 stadier. Ja, både de gammaltestamentliga texterna och här i Uppenbarelseboken får oss att förstå och inse att det är en omfattande dom. Det är flera som har gjort försök att tolka den här sista versen i kapitel 14, och inte minst då talet 1600 stadier. Vissa tror att det kan röra sig om ett mått på och som symboliserar hela världen. Men i vilket fall, en dom faller alltid utanför staden, utanför stadsportarna. Jesus, han blev ju förd utanför staden då han korsfästes på Golgata. Domen över våra synder, den drabbade Jesus utanför staden. Och staden är ju en symbol på himmelriket, den nya Jerusalem. Jesus, han bär genom sin korsdöd ut det onda ur staden för att det aldrig mer ska komma in i den. Och vi ska ju påminna oss om vad som står då i Jesaja 63 och i första avslutningen av första versen. Han, vår Gud, han talar i rättfärdighet och han är mäktig att frälsa. Vi har en Gud, mina vänner, som kan frälsa. Vi har en Gud som har öppnat en väg för oss, som har stigit ner till oss, som har förbarmat sig över oss, tagit vår synd på sig, burit ut vår skuld och vår skam och vår synd utanför staden och tagit vårt straff så att vi kan bli frälsta. Och på grund av Jesu försonande blod komma innanför murarna, bli en del av riket. Ja, det handlar om ytterst sett innanför eller utanför. Och man kan inte vara en hederlig bibelläsare och inte se att det finns någonting som handlar om det. Det som vi brukar definiera som den dubbla utgången. Hur vi sedan tolkar undergång och förtappelse kan förvisso vara en annan sak. Men det är ett oerhört allvar i det här. Det avgörande inför evigheten, det är vad vi gör med Guds gåva i Kristus Jesus. Och det får konsekvenser för evigheten. Att ty så älskade Gud världen, att han gav oss sin enda son, Jesus Kristus, för att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan ha rätten. Nej, förlåt. Inte ska gå under, utan ha evigt liv. Jag var faktiskt lite för snabb där i tanken, så jag tänkte också på ett annat bibelställe ifrån Matteus. Förlåt, Johannes, det blev fel där också. Johannes 1 och 12. Jag tror att jag ska slå upp det så att jag inte citerar det fel här. Det står ju i de välkända orden: åt alla som tog emot honom, alltså Jesus Kristus, gav Gud rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Amen.